Hej och välkomna till veckans avsnitt av Estes hörna. I detta avsnitt ska det diskuteras om modernismen som varade under 1900-talet och hur litteraturen och kulturen såg ut under denna epok. Med mig har jag Sara Jonsson, historiker, Klara Dahlros, filmexpert och Emma Backman, litteraturexpert. Typiskt för modernismen var ju nya uppfinningar och nya idéer som det omedvetna till exempel. Men det kan ju du, Sara, förklara lite bättre.
Ja, men som du sa, Esther, så kallas ju den här tiden som varade under 1900-talets första årtionden för modernismen. Under denna tid så skedde många förändringar i världen, såsom att det uppfanns radio, telefon och tåg och flyg. Och med allt detta nya behövde ju såklart också kulturen och litteraturen utvecklas. Och därför uppfanns det under modernismen en mängd olika skrivsätt. Ett av sätten som vi alla är bekanta med är exempelvis dystopin, som bildades efter att folket hade sett vad mänskligheten var kapabel till efter att det första världskriget hade hänt. Men det är dock lite svårt att hitta en röd linje mellan de olika ismerna, eftersom de uppfanns främst för att vara liksom just nya och inte vara något speciellt och ha någon sammanhållning egentligen. Men något man brukar se som riktlinjer är exempelvis Proust verk och även Hemingway. Men det kan ju Emma berätta om mer sen.
Ja, precis, ja. Så nu när lyssnarna har lite bättre koll på modernismen kan vi gå in lite djupare på litteraturen och kulturen. Kända verk är ju Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway och På spaning efter den tid som flytt av Marcel Proust och Odysseus av James Joyce. Det är ju typiska för just modernismen. Vad är det som kännetecknar just modernismen i dessa texter? Emma, du som är expert på detta, hur kan vi se detta?
Ja, det låg ju väldigt mycket fokus på psykologin och det mänskliga sinnet som Marcel Proust går in på sin novell På spaning efter den tid som flytt. Och där handlar det om det omedvetna och hur gamla minnen kan triggas igång av olika smaker och kanske dofter. Och ett annat exempel där modernismen visas väldigt tydligt är ju då även Ernest Hemingways novell Berg som vita elefanter. Där läsaren får läsa om ett pars diskussion gällande om kvinnan ska genomgå en abort eller inte. Och det är väldigt mycket i berättelsen som är osagt och det är just det som är viktigare än det sagda. Så läsaren får tolka väldigt mycket själv, vilket är ett typiskt sätt att skriva på utifrån modernismen. Så metoden isbergstekniken, som lanserades på 1920-talet, innebär att författaren är åskådare och läsarna får tolka berättelsen utifrån den information som ges. Då att läsa mellan raderna. Så 7/8 under vattnet på vad del man ser skulle man kunna säga. Och med detta så vill då författaren att läsaren skulle bli mer delaktig i texten.
Hemingway var ju även journalist. Påverkade detta hans skrivsätt på något sätt?
Ja, absolut, stämmer. Och en konsekvens av hans sätt att skriva ledde till att gränsen mellan journalistik och skönlitterärt skrivande blev allt otydligare. Vilket ledde till att det skönlitterära skrivandet blev mer objektivt, som visas i Berg som vita elefanter. Samtidigt då som journalistiken utvecklades och blev mer och mer subjektiv, som vi fortfarande kan se än idag.
Intressant! Vi ska nu prata lite mer om filmer och ni ska få höra ett litet klipp från filmen Det stora Gatsby.
My house. Just there across the bay.
I know. I have the same view from my place.
Where's your place?
Nick, I want you and Daisy both to come over to my house. I'd like to show her around.
You sure you want me to come?
Absolutely, old sport. Absolutely.
Klara, som har studerat film och historia, ska Skulle du vilja sammanfatta den stora Gatsby lite snabbt för de lyssnare som behöver en uppfräschning eller kanske inte har sett filmen?
Ja, självklart. Filmen utspelar sig då i 20-talets New York och berättas av Nick Carraway. Protagonisten heter Jay Gatsby, vars liv kretsar runt ett enda syfte. Och det är då att vinna tillbaka Daisy Buchanans kärlek som han förlorat 5 år tidigare. Detta mål tar honom från fattigdom till rikedom och leder honom till slut till Daisy och senare även till hans död.
Precis, ja. Och hur tycker du, Klara, att filmen kan kopplas till modernismen?
Enligt den viktorianska traditionen då som föregick modernismen var berättaren allvetande och allseende och berättaren var ofta dömande mot berättelsen. Men modernismen bryter tvärt från detta, vilket Nick Carraway är ett utmärkt exempel på. Han påstår att han ser livet genom ett enda fönster, alltså ett väldigt begränsat synsätt. Och hans sätt att berätta kan liknas vid det tidigare nämnda typiskt modernistiska texterna. Han berättar endast ur en åskådares perspektiv, precis som i Berg som vita elefanter, vilket lämnar mycket osagt för tittarens tolkning. Filmen berättas även genom återblickar utan kronologisk ordning, och det är då precis som i texten På spaning efter den tid som flytt.
Ja, här ser vi faktiskt klara tecken på att modernismen har ju stora inslag. Kan man på något sätt se modernistiska drag i karaktärerna?
Det kan man verkligen göra. Varje karaktär symboliseras som en aspekt av den modernistiska världen. Daisy lever sitt liv utan en universell plan eller gud. Tom symboliserar rasismen och orättvisan. Myrtle symboliserar fattigdomen och Jay korruptionen av den då så kallade amerikanska drömmen, vilket var en väldigt stor sak inom modernismen.
Ja, precis. Den amerikanska drömmen, för er som inte vet, handlade om att man ville flytta till Amerika och bli rik eftersom att det fanns så himla många möjligheter. Men visst är det verkligen en fantastisk film.
Fantastisk.
Mm. I filmen visas 2 ögon på en skylt i staden flera gånger. Tror ni att det är någon större symbol eller betydelse? Sara, vad tycker du?
Jo, men alltså, egentligen på den här tiden då som filmen utspelade sig så var det ett väldigt vanligt sätt att göra reklam för glasögon och ha den här typen av billboards eller skyltar. Men i filmen så får den ju något större betydelse, för att man får ju se den, det som är färgklick i den här annars väldigt grå staden, och de zoomar in på den flera gånger. Och det tänker jag att det kan man se som att de här karaktärerna, de lever ju väldigt mycket utan en gud. De är väldigt egoistiska, allihopa nästan skulle jag vilja säga. Och även Nick är egoistisk som berättare. Och detta kan väl se som att de ville ha någon slags gud eller någon som liksom håller moralen i schack, kanske, kan jag tänka. Att de har någon som vakar över dem och ser vad de gör.
Jo, men det var ju väldigt intressant reflektion där. Jag håller verkligen med. Emma och Klara, ser ni många likheter mellan filmen och de typiska modernistiska texterna?
Ja, en väldigt tydlig likhet är ju då mellan filmen och texten På spaning efter den tid som flytt. Där en man, han får ju då tillbakablickan, han äter en kaka som han brukade äta när han var liten.
Och detta går ju då även att koppla till filmen, då Nick ser tillbaka på hela hans liv genom dessa återberättelser.
Intressanta tankar. Går även karaktärerna att kopplas ihop?
Jo, som i Berg som vita elefanter då till exempel, så får vi följa ett par som i en diskussion agerar på ett väldigt passivt sätt. Och diskussionen verkar då handla om något väldigt viktigt, men det framgår liksom inte av det de specifikt säger. Och även i filmen så diskuterar Daisy och Tom deras problem på ett liknande sätt. Väldigt passivt.
Ja, tror du att detta kan bero på könsrollerna? Jag känner att vi måste gå in lite mer på kvinnans roll i samhället under modernismen. Sara, kan du berätta lite hur en typisk dag för kvinnan kunde se ut?
Ja, alltså det är väldigt svårt att säga hur en typisk dag såg ut, eftersom alltså, det var ju otroliga klasskillnader under den här tiden. Så en dag skilde sig ju jättemycket. Men om man ser till de övre klasserna då, som Daisy hör till, Så det spelar liksom inte så stor roll att kvinnorna hade både resurser och möjlighet till att utbilda sig. För att det gjorde de inte ändå. Vissa jobbade och så, men det gjorde inte de i de överklasserna. Så de var hemma.
Mm, ja, precis. I filmen säger ju Daisy att hon var glad att hon fött en dotter. Och hoppades att hon skulle bli dum för att det är det bästa en tjej kan vara i denna värld. Menar hon då att är man dum nog att inte förstå att man har rätt till mer och nöjer sig med att bara vara fru till exempel, så lever man lyckligare?
Ja, men det tror jag absolut. Eftersom det som sagt inte var många kvinnor som utbildade sig trots att de hade chansen. Antagligen för att det kanske betraktades som onödigt eller som de skulle ändå inte jobba, så varför skulle de vara utbildade? Att vara dum i den övre klassen och vara fru och leva lyxigt utan att förstå att sin man kanske är otrogen eller förstå att båda kön borde ha samma rättigheter skulle nog under denna tiden vara ett ganska skönt sätt att leva på.
Annorlunda om hon inte levde under modernismen.
Ja, självklart, det tror jag absolut. Jag menar, till exempel om hon skulle leva idag så hade hon nog inte varit lika orolig för själva proceduren av en abort. Då det sker väldigt enkelt och smärtfritt. Och i dagens samhälle så skulle det nog heller inte varit en lika stor skandal att bli gravid utanför ett äktenskap. Och vem vet, hon kanske till och med hade behållit bebisen i så fall. Men i vilket fall som helst så har vi idag mycket fler val och möjligheter.
Mm. Och om hon levde före modernismen då?
Den kan ju faktiskt jag svara på då. Om hon till exempel hade levt under medeltiden istället, så hade hon nog förstört alla sina chanser att bli gift någonsin om hon hade blivit gravid utanför ett äktenskap, då kvinnor skulle vara jungfrur innan äktenskapet. Och det var ju väldigt lätt att bli horstämplad på den här tiden och ja, brännas på bål och allt vad de höll på
med. Ja,
Och samtidigt så var ju en abort väldigt farlig under den här tiden. Men många valde att ta den risken då skammen skulle vara fruktansvärd annars.
Mm, fy, det är inte alls roligt att tänka tillbaka på hur det var förr. Men vilken utveckling vi har haft i alla fall, eller hur?
Ja, absolut.
Det håller jag med om.
Mm.
Nu har vi gått in lite på modernismen och vad det innebär gällande litteraturen och kulturen. Vi har pratat om klassiska exempel, sett klara exempel på från filmen Den store Gatsby och även snuddat vid ämnet könsroller. Jag vill tacka mina gäster, Sara, Emma och Klara. Tack för att ni ville gästa min podd och dela med er av er kunskap. Det var jätteroligt.
Ja, tack för att du fick komma.
Ja, verkligen.
Och tusen tack till alla lyssnare. Nästa vecka är jag tillbaka igen och då har jag faktiskt med mig en hemlig gäst som ska berätta lite mer om världskrigen. Vi ses då!